Palmemordet, polisspåret del 22, 15-20.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra.
Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Vet ni, den 28 februari 2020 är på en fredag. Det är alltså en fredag efter löning på sportlovet, exakt som 1986. Jag kommer att arrangera en Palmevandring med en middag innan och barhäng efteråt för er som sponsrar podden på Patreon med minst $2 per avsnitt. Jag har tagit i ordentligt det här året. Jag har skaffat en större restaurang än 2017. Jag har skaffat en större krog än alla tidigare år. Jag har också börjat träna upp Tobias på att hålla palmvandringar, så han kommer att hålla i hälften av sällskapet, för att vi blev ju en trafikfara den 28 februari 2019. Men om du vill vara säker på att kunna vara med på palmvandringen den 28 februari så behöver du vara sponsor på Patreon. Patreon.com/palmemordet. Och det enda sättet jag kan garantera att du kan vara med är att du gör följande. Du blir sponsor på palmemordet på Patreon innan den sista oktober 2019 och fortsätter vara det då framöver. Du behöver också hålla utkik på din Patreon-mail efter inbjudan till Palmevandringen och svara snabbt på den. För att det här kommer att bli massor av folk. Jag vet inte än hur jag gör med enstaka biljetter. Jag vet att många av er kommer att vilja ge bort det här som present till folk ni känner och liknande. Jag vet inte riktigt hur jag kommer att hålla reda på Swish-donation heller. Så det enda säkra sättet är att gå in på Patreon. Bli Patreon för minst $2 från och med, eller innan den sista oktober 2019. Och då ska jag se till att du får med på hela kvällen. Jag säljer även palmvandringar. Då är det förstås ingen middagsdel. Eller kan det i och för sig också. Men det gör jag till företag och organisationer. Jag tar betalt i förväg och om ni är ett företag eller organisation så skicka ett meddelande till mig på Palmemordets Facebook så kan jag berätta mer om det. En till formalia sak innan vi börjar prata om Palmemordet. Det är att vi kommer att spela in avsnitt 200. Det kommer att vara en panel som vi gjort tidigare. Jag har lagt upp en frågetråd på Palmemordets Facebook där ni kan ställa frågor till panelen. Vi kommer huvudsakligen fokusera på de 200 avsnitten vi har gjort och de kommande avsnitten vi kommer att göra. Men ställ era frågor där, ni kan även fråga saker om mordet och sånt så ska vi diskutera. Jag kommer stänga tråden den 10 oktober så att det är bra om ni svarar innan dess och ställer era frågor. Det finns på Palmemordets Facebook. Nu kör vi igång. Och först har jag fått ett svar från lyssnaren David vad gäller meänkieli, alltså tornedalsfinska. Lyssnaren David säger, ja, jag talar finska meänkieli. Jag är halvfinne, har finsk mamma, talar okej finska, inte riksfinska. Alla i Övertorneå kan man säga talar meänkieli. Finnar förstår oss. Men vi talar finska som svenskar gör, säger min tjej. Vi kan bra finska. De flesta äldre pratar ju bara finska, som min farsa till exempel. Och han är svensk. De äldre här pratar ju finska meänkieli med varandra. 70-80-talister pratar svenska med varandra oftast. Får du hem till någon så pratas det finska av den äldre generationen om du förstår finska. Lite kul ändå, jag är uppvuxen så det är normalt för mig. Min släkt är från Apua i Övertorneå. Där pratas det finska bara, men alla kan svenska också. Och det var ju förstås i relation till polisman L och hans finska färdigheter. Men det här avsnittet handlar om kommissariebil 1520, en befälsbil. Vid tiden för Palmemordet den 28 februari 1986 klockan 23.21 sitter kommissarie Christian Dalsgård och hans chaufför Thomas E. i kommissariebil 15-20. Vilka är då det här? Christian Dalsgård är 45 år gammal vid mordet. Thomas E. är 33. Enligt vitboken. Men mina uppgifter tyder på att han faktiskt bara är 27 år gammal vid Palmemordet. Thomas E. är från Stockholmstrakten. Christian Dalsgård är född i Danmark. Christian Dalsgård är alltså näst högsta befäl ute på fältet den här natten. Han har sin grundplacering vid Södermalmspolisen, alltså vid VD3. Han är inne i en svaromålsperiod. Det vill säga han gör speciella uppgifter för att få en högre tjänst. Och för att fullföra den här svaromålsperioden så tjänstgjorde han i flera månader innan mordet i en så kallad svaromålstjänst på Norrmalmspolisen, alltså VD1. Och det här är ett naturligt led i hans utbildning, uppger han själv i polisspåren del 2 som ni kan hitta på YouTube. Det finns en väldigt intressant intervju med Christian Dalsgård där. Dalsgård är tjänstlistplacerad som yttre befäl i Stockholm City, men han är alltså bara näst högst på fältet. Han är underställd Gösta Söderström, kommissarie Gösta Söderström, från VD2. Christian Dalsgård och hans chaufför Thomas E. känner inte varandra. VD1 är ett stort polisdistrikt. En polisinspektör har planerat alla arbetspass och det är han som har satt Thomas E. som Dalsgårds chaufför. Dalsgård uppger själv att han vet först när han går på passet vem som är hans chaufför. Och det är förmodligen inte jätteviktigt för honom vem som är chauffören, bara det är någon polis som kan köra bil och vet vad han gör. Och många har reagerat på att Thomas E. har tagit extra tjänstgöringspass. Det här tror jag inte är möjligt idag, men han tjänstgör i 21 timmar totalt. Många har också reagerat på att Thomas E. känner polisman D och polisman E. Men det har vi anledning att återkomma till. Vad hände då 15-20? Varför är det här relevant för Palmemordet? Ja, vi ska börja med att lyssna på vad kommissarie Christian Dalsgård säger själv. De här uppgifterna kommer från ett PM från den 3 mars 1986. Stockholms polisdistrikt, ordningsavdelningen, första polisvaktsdistriktet. PM till chefen O. Tjänstanteckningar från tjänstgöringen fredagen den 28 februari 1986. Tjänst enligt lista 1500 till 2400, alltså klockan 3 till midnatt. Jag, Christian Dalsgård, tillförordnad poliskommissarie, tjänstgjorde som Y-ledare i första polisvaktsdistriktet den aktuella dagen. Jag hade tilldelats polisassistent 86/1, Thomas E. som förare av RB SHA 1520. Distriktets ÖVS-personal hade tilldelats poliskommissarie Söderström, VD2, som för kvällen var chef för citykommenderingen i RB SHA 2520. 2520 alltså Söderströms bil. Vi i 1520 inspekterade under kvällen ABAB samt besökte olika platser i distriktet som är kända oroshärdar. På T-centralen Norra var det som vanligt mycket folk, dock betydligt mindre än föregående veckoslut. Vi avvisade en skränande yngling samt gjorde någon ID-kontroll. På Klarabergsgatan vid Åhléns omhändertog vi en notorisk biltjuv för LOB. LOB är alltså lagen om omhändertagande av berusade personer. Så den här biltjuven blev alltså tagen för att han var full. Christian Dalsgård fortsätter. Innan han i sitt berusade tillstånd visade ett stort intresse för en parkerad Mercedes. På CST, jag antar att det är centralstationen, var det mycket folk i rörelse. Vi beordrade en fotpatrull att omhändertaga en berusad yngling för LOB, LOB igen. Ynglingen hade somnat vid hissarna vid ingången till centralstationen Klarabergsviadukten. Vid 23-tiden åkte vi till Kungsträdgården för att inspektera startplatsen för lördagens rallytävling. Och här står det några handskrivna anteckningar. De lyder som följer, tror jag, i Alén Victoria Svanen. Vår bil vid sidan av stads någonting. Vi var där 15-20 minuter. Sen fortsätter den maskinskrivna rapporten. Vi uppfattade att polisradion skickade en radiobil till Sveavägen Tunnelgatan med anledning av skottlossning enligt taxi. Så som vi uppfattade anropet drog sig ytterligare en radiobil mot platsen. Vår position var vid detta tillfälle Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan. Vi själva åkte Hamngatan, Regeringsgatan och svängde in David Bagares gata. Denna färd gick ganska fort. Vi påkallade friväg endast i korsningarna och då endast med blått utryckningsljus. Under färden dit hörde vi att radiobil 2520, alltså Söderström, var på plats Sveavägen Tunnelgatan. Mitt på David Bagares gata observerar vi en mansperson i blå täckjacka komma gående i körbanan mot Regeringsgatan. Vi fortsatte ytterligare några meter till Malmskillnadsgatan där vi sammanträffade med minst fyra man ur Söderpiketen. Dessa hade dragna vapen. I kanten står skrivet på PM:et sprang upp för trappan när vi kommer. Det maskinskrivna fortsätter. På frågan vad som hänt kunde ingen av dem lämna redogörelse mer än att de hade sprungit efter en gärningsman, vilket enligt deras uppgift hade sprungit Tunnelgatan trapporna upp till Malmskillnadsgatan. Sen kommer en till handskriven anteckning. Då är kommissarie Söderström på plats. De vet inte om skottlossning, knivskärning eller vad. Den maskinskrivna fortsätter. Mannen som vi tidigare påträffat i den blå täckjackan mitt på David Bagares gata hade nu kommit fram till oss i korsningen. Och här är handskrivet tillagt Malmskillnadsgatan / David Bagares gata. Den maskinskrivna fortsätter. Han uppgav att han sprungit efter en gärningsman från en skottlossning Sveavägen Tunnelgatan. Han hade sprungit efter men tappat honom då han hade kommit upp på Malmskillnadsgatan. Han beskrev den flyende enligt följande. Iklädd blå dun täckjacka samt keps som huvudbonad. Mörkhår i nacken. Han hade inte sett gärningsmannen framifrån. Jag meddelade omedelbart ODL och larmet gick ut. Någon minut senare meddelade en radiobilpatrull att de hade en person i korsningen Malmskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan som passade in på signalementet. Patrullen önskade sammanträffa med mig. Piketpersonalen beordrades att ta med sig vittnet till piketbussen för att få identiteten klarlagt. Först i detta läge, då vi var på väg till Mäster Samuelsgatan, uppfattade vi via radion att ambulans hade hämtat skadad person på platsen för skottlossningen. Patrullen vid Mäster Samuelsgatan, Malmskillnadsgatan, håller i en person som passar in på beskrivningen. Denna person uppger att han alldeles nyss har lämnat en kinesrestaurang i närheten av Malmskillnadsgatan. Han uppgav vidare att han hade suttit där hela kvällen samt att hans sällskap var kvar där. Patrullen beordrades kolla upp uppgifterna, dels med restaurangpersonalen, dels med det av mannen uppgivna sällskapet. Patrullen skulle senare redovisa punkt, punkt. Där vet jag inte alls vad Dalsgård menar. Men han fortsätter. Först nu uppfattar vi ett meddelande från RBSHA 2520 poliskommissarie Söderström till ODL. Citat, vet ni att det är Palme? Slutcitat. Radion svarade jakande. När vi anlände till brottsplatsen sammanträffade vi med poliskommissarie Söderström, vilken hade gjort avspärrning på brottsplatsen. Personal ur två piketgrupper höll avspärrningen samt var igång med vittnesanteckningar. Poliskommissarie Söderström är platschef och ansvarar för avrapporteringen. Han informerar mig om att det är statsminister Palme som är skjuten och att han är allvarligt skadad. Jag uppmanar nu radion, vilken nu startat upp ledningsrummet, att skicka runt personal till restauranger för att förhöra folk. Om de observerat någon som stämmer in på signalementet eller som i övrigt sett något ovanligt särskilt, namnger jag restaurang Valentino Alexandra, där jag tidigare under kvällen sett mycket folk stående. Jag beordrar dessutom platsbevakning på Västerlånggatan 31, statsminister Palmes bostad. Jag har för avsikt att åka till sjukhuset för att organisera bevakningen där, men observera att poliskommissarie Kristiansson i RBSHA 1210 är på väg dit. På VD2 når jag en telefon för att inhämta närmare direktiv från ledningscentralen. Jag informeras om statsministerns död av poliskommissarie Kortsi. Då jag åter är i radiobilen kommer beslut om att två piketgrupper ska sammanträffa med mig, vilket jag tar som ett tecken på att det är klart att slå på adressen Oxtorgsgrund 5. Och det är alltså den illegala spelklubben Oxen som det ska ske ett tillslag vid då. Dalsgård fortsätter. Jag sammanträffar med två piketgrupper samt tre civila patruller och beslutar följande. Civila patruller får i uppgift att bevaka adressen och följa besökare utan att eventuell dörrvakt blir misstänksam. Exakta läget för lokalen i fastigheten är ej känt. Efter enbart några minuter har civilpatrullerna lyckats att komma in tillsammans med besökare samt lokaliserat lokalen två trappor ner. Piketen beordras fram för att göra tillslaget. Resultatet är magert. Se på Junglins PM. Adresser där allmänheten har tillträde har sedan brottet successivt besökts av civil uniformerad personal för att få fram ledtrådar. Senare under natten organiserade vi avspärrningarna på Västerlånggatan 31 för att förbereda anhörigas ankomst från sjukhuset. Patrullen ställde in klockan 04.30 för att klockan 07.00 kunna genomföra en beordrad kommendering. Dalsgård får alltså inte speciellt mycket sömn den här natten. Det är underskrivet Stockholm som ovan, Christian Dalsgård, poliskommissarie. Personen som Dalsgård träffar på David Bagares gata är förstås vittnet Lars. Och notera här att Dalsgård säger att han träffar vittnet Lars mitt på David Bagares gata. Dalsgård har förstås lämnat flera uppgifter och den här uppgiften lämnar han, det här är ett nytt förhör alltså. Han lämnar den 8 juli 1986 till Gunnel Lindberg och Tore Samuelsson. Den här rapporten hemligstämplades, men 1993-11-19 så var den ej längre hemlig. Här är mer en tidrapport. 23-23 uppger Dalsgård följande. Det står så här. Ute i radiobil i city hörde radion ropet om skottlossning. For några minuter efter mot platsen via Hamngatan, Regeringsgatan, David Bagares gata. Såg en man på David Bagares gata, fortsatte till Malmskillnadsgatan, mötte polisen med dragna vapen, kom springande. De visste ej vad som hänt, trodde någon var skottskadad, hade fått order springa efter gärningsmannen, vände bilen, åkte mot David Bagares gata, mötte mannen de nyss sett. Mannen hade sett händelsen, sprungit efter gärningsmannen, tappat bort honom, gav ett vagt signalement. Dalsgård meddelade genast radion om signalementet. Ledningscentralen sände ut signalementet som områdesanrop. Strax efter greps misstänkt man. Dalsgård till platsen, misstänkte kontrollerades. Dalsgård sände dessförinnan vittnet till brottsplatsen med en polisman. Dalsgård visste ännu ej vad som hänt. Hörde kommissarie Söderström säga i radio: vet ni att det är Palme? Kopplade ej ihop det med offret. Det finns en anteckning i kanten också, maskinskriven. Dalsgård var så kallad Y-ledare, lika med yttre kommissarie och högsta polisbefäl med operativa funktioner i VD1 under mordnatten. Förhöret fortsätter 23.35 cirka. For till brottsplatsen, avspärrad, en eller två piketer. Söderströms bil plus eventuellt ytterligare någon på platsen. Liten avspärrning, ungefär motsvarande avspärrning skedde 3 enligt skiss. Dalsgård gick fram till kommissarie Söderström som var chef på platsen. Frågade vad som hänt. Söderström sa att Olof Palme var skjuten. Vittnet som Dalsgård tidigare talat med kom fram. Dalsgård frågade om han hade blivit hörd. Gav en polisman order att göra detta. Tror att några andra vittnen hörde samtidigt i en piketbuss, bland annat en kvinna som var blodig. Dalsgård frågade Söderström om Söderström behövde hjälp eller om han klarade brottsplatsen. Söderström svarade att han klarade. Dalsgård var bara på brottsplatsen några minuter, meddelade Söderström att Dalsgård skulle åka till VD2 för att ringa Kortsi i ledningscentralen. En civil polisman kom fram till Dalsgård innan han for. Sa att han var livvakt. Kunde han göra något? Dalsgård sa att han skulle anmäla sig till Söderström, chefen på platsen. Sa också att han borde anmäla sig till ledningscentralen. Tillfrågades om livvakten skulle ringa Olof Palmes livvakter. Svarade ja. strax före klockan 24. Ringde Kotschi för att diskutera taktiska uppläggningen. Kotschi bekräftade att Olof Palme hade förts till sjukhus svårt skadad. Dalsgaard gav Kotschi allmänna upplysningar om läget i city. Ganska mycket folk i rörelse, lugn trafik. Kotschi sa att han hade fullt upp med att ringa runt. Dalsgaard frågade hur mycket personal som kunde disponeras. Kotschi kunde ej svara, skulle återkomma. Dalsgaard och Kotschi överens om att styrkan ej räckte till att ringa in området. För lång tid hade gått efter skotten. Dalsgaard ville ha in så mycket personal som möjligt till city, särskilt civil. Talade bland annat med Kotschi om att utnyttja gatulangningsgrupperna. Dalsgaard ansåg att man snabbt skulle börja fråga ut människor som befann sig i området. Alla iakttagelser av värde. Dalsgaard kontaktade vakthavande Östermalm och sa till att personalen skulle stanna kvar efter ordinarie tid i avvaktan på besked. Dalsgaard fick inga direktiv av Kotschi. Kotschi sa att polisledningen var på väg in. Dalsgaard gick ut igen mot brottsplatsen. Dalsgaard gav direktiv till radion att sända ut så många poliser som möjligt. Angav områden som borde genomsökas. Hörde på radion att man började eftersök. Det verkade ske ganska planlöst. Uppfattade inget större system i det. Dalsgaard fick fråga om tillslag fick göras på klubb på Oxtorget. For till VD1. Beordrade vakthavande att hålla kvar personalen efter ordinarie tid. Ringde Kotschi. Kotschi uppgav att han ej hade tid att prata. Bad Dalsgaard vänta tills Sune Sandström hade anlänt till ledningscentralen. Dalsgaard fick strax efter klartecken för tillslaget. Nästa notering i förhöret 01.00 till 01.30 cirka. Till ledningscentralen för att få information fick jag tala med Sandström som var upptagen med Hjälmrot. Talade med Kotschi och Hans Hylander, chef för VD1. Rörigt i ledningscentralen. Man förberedde anhörigas färd från Sabbatsberg till Västerlånggatan. Dalsgaard sände mer personal till Olof Palmes bostad. For själv dit, utökade avspärrning, såg till att åskådare föstes undan. 04.00, åter i VD1, satt där och väntade på direktiv från polisledningen. Det kom inga direktiv. Fortfarande personal kvar som gick på övertid. Sen följer en del av förhöret som heter anmärkningar. Den första anmärkningen är: fredag och lördag kväll slås polispersonal i VD1 och VD2 samman till så kallad citykommendering. Leds av kommissarien i ett av vd:erna, mordnatten kommissarie Söderström i VD2, Y-ledaren i andra vd:et är då bara standby. Och det var alltså Christian Dalsgaards roll. Och anledningen till att en kommissarie från Östermalmspolisen, Gösta Söderström, var det högsta yttre befälet. Nästa anmärkning. Dalsgaard anser att det är underligt att ingen från Krim kontaktar honom förrän långt efteråt, cirka 2 veckor. Anmärkning nummer 3. Dalsgaard hade skrivit PM dagen efter mordet. PM hade ej nått Krim då Dalsgaard kontaktades. Och det är jättemärkligt, för det här första PM:et vi såg och vi pratade om, det var alltså från den 3 mars. Det är 3 dagar efter mordet. Men Dalsgaard hävdar då att han har skrivit ett PM den 1 mars 86. Och det PM:et verkar inte ha nått Krim. Det sista som står är: Dalsgaard har den 15 november 1986 tagit del av ovanstående redogörelse som han därvid godkände. Det var alltså Christian Dalsgaards egna historier. Vi ska återkomma till vad han säger själv senare. Men det här är ju en av de mest omtalade sakerna i polisspåret. Och för att förtydliga varför det är så, så måste vi vända oss till vitboken igen. Och jag vill förtydliga att det här är åsikter som står för vitboken. Faktiskt åsikter som vitbokens upphovsmakare kommer bli stämda och fällda för. Och att vi på podden Palmemordet inte på något sätt delar deras uppfattning. Men vi ska återkomma till stämningen. Christian Dalsgaard och Thomas E. alltså 2 av de 4 poliser som stämmer proletären och vinner. Så här säger vitboken. Thomas E. och Christian Dalsgaard är chaufför respektive befäl i polisbil 1520 natten då Olof Palme mördades. Det är polisbil 1520 som vittnet Lars möter på David Bagares gata strax efter mordet. Bara tiotalet sekunder efter den officiella tiden för områdeslarmet. Med största sannolikhet är det också polisbil 1520 som vittnet Ingrid ser på Drottninggatan 10 minuter före mordet. Och det ska vi komma tillbaka till. Hon har även kallats Sunniva. Vitboken fortsätter. Framförallt uppdykandet på David Bagares gata är märkligt. Enligt Dalsgård och hans chaufför befann de sig i Kungsträdgården då områdeslarmet om skottlossningen i hörnet Sveavägen Tunnelgatan gick ut över polisradion. Det vill säga en dryg kilometer och minst en minuts färdväg från David Bagares gata. Men det är en ovanligt kort minut. För om man utgår från den officiella tiden för områdeslarmet 23.23 så är Thomas E. och Christian Dalsgård på plats på 10 sekunder. Och utgår man från den troliga tiden, den som har angivits av kommissarie Gösta Söderström, så är de där 5 minuter och 50 sekunder före larmet. Nu vet vi att Gösta Söderströms tid förmodligen inte är korrekt, men det ska vi också återkomma till. Thomas E., 33 år, där är den uppgiften då, men jag tror att han är 27, har liksom polisman D och polisman E sin bakgrund i baseballligan. Det är Thomas E som tillsammans med polisman D står åtalad för misshandel av en 15-årig pojke bara 2 dagar före mordet på Palme. Liksom polisman D har han ett otal anmälningar för misshandel på sig och den här gången fälls han märkligt nog. Våldsmannen med rätt att undgå straff döms för ringa misshandel till dagsböter. Fredagen den 28 februari 1986 gick Thomas E på sitt ordinarie tjänstgöringspass klockan 07.00. När detta är slut klockan 15.00 begär och beviljas Thomas E övertid. Han går direkt på ett nytt pass som inte slutar för 04.00 dagen därpå. Ett sammanlagt arbetspass på 21 timmar. Här kan man konstatera att passet förmodligen skulle sluta 24.00 eftersom Dalsgårds pass skulle sluta då han skulle ändå ha jobbat 17 timmar. Vitboken fortsätter. Den extra tjänstgöringen utför Thomas E som chaufför åt kommissarie Christian Dalsgård. Men inte heller Dalsgård är där han ska vara. Dalsgård är kommissarie inom Södermalmspolisen har just denna dag, den 28 februari 1986, tillfälligt hoppat in som befäl inom Norrmalmsdistriktet. Christian Dalsgård, 45 år, är därvid ett av de högsta yttre befälen som tjänstgör i Stockholm City natten då Olof Palme mördas. Och det är därvid ytterligt anmärkningsvärt att han gör sig skyldig till så många och så grava underlåtenhetssynder mot normal tjänstutövning och tjänstereglemente. Sen kommer en punktlista med 4 punkter, eller till och med fler. Den första punkten är: när polisbil 1520 fullgjort ett uppdrag strax före 23.00 undlåter Dalsgård att rapportera att uppdraget är fullgjort. I ledningscentralens anteckningar är polisbil 1520 fortfarande upptagen. Punkt 2. Polisbil 1520 är en kommissariebil varvid man inte ska ta med sig en fyllerist till polishuset, vilket Dalsgård gjorde 22.45. I sådant läge ska Dalsgård anropa en annan bil för att utföra transporten. Punkt 3. När kommissariebil 1520 möter vittnet Lars på David Bagares gata gör Dalsgård inga ansatser att stoppa honom trots att han springer och trots att man uppger sig jaga en mördare. Istället kör de avvaktande upp för backen utan blåljus och utan att göra något. Punkt 4. När vittnet Lars på tillbakavägen stoppar polisbil 1520 utspelar sig följande dialog mellan honom och Christian Dalsgård. Vittnet Lars frågar: jagar ni den som sköt i korsningen Sveavägen Tunnelgatan? Ja, svarar Christian Dalsgård. Han sprang ner där, säger då Lars, och pekar ner för David Bagers gata mot Regeringsgatan. Det märkliga är att Christian Dalsgård inte vidarebefordrar denna information, varken till ledningscentralen eller till kommissarie Söderström vid mordplatsen. De polismän som jagade mördaren visste alltså bara att han tagit trapporna från Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan. Därefter var alla möjligheter öppna. Och det här är intressant, för vi vet ju att 2 piketpoliserna springer in på Johannes kyrkogård när de kommit upp för trapporna. Och det borde rimligtvis då Dalsgård ha stoppat dem ifrån om den här uppgiften är sann. Punkt 5 från vitboken. När Lars ska föras ner till mordplatsen för att avge vittnesmål ska Dalsgård själv utföra transporten enligt alla rutiner. Men det struntar han i. Istället överlåter han transporten åt en av de två poliser som kommer upprusande från trapporna på jakt efter mördaren. Punkt 6 i vitboken. Polisbil 1520 tar inte närmaste vägen från Kungsgatan, står det, men de måste mena Kungsträdgården. För det är ju det som stämmer. Där de uppger sig vara vid tiden för områdeslarmet till korsningen Sveavägen Tunnelgatan, där skottlossningen ägt rum. Christian Dalsgård kan inte veta på vilken sida av korsningen Sveavägen Tunnelgatan som skottlossningen har ägt rum. Men ändå väljer de att köra Regeringsgatan fram upp för David Bagares gata som ändar i trapporna ner till platsen för skottlossningen. Kommissariebil 1520 kan alltså inte komma fram till den plats de har kallats till. Denna omväg förklarar Christian Dalsgård i efterhand som en taktisk manöver. De avsåg att genskjuta den som sköt. Men varför stoppar de då inte den man, vittnet Lars, som de möter när han kommer halvspringande på David Bagares gata? Punkt 7. I förhör med juristkommissionen uppger Dalsgård att polisbil 1520 befann sig i Kungsträdgården på tvärgatan ner mot Café Opera när områdeslarmet gick. Man var där för att övervaka ett rampbygge som utfördes av Huddinge motorklubb. Ingen i motorklubben har dock sett Christian Dalsgård eller Thomas E. vid byggplatsen efter klockan 18. Citat, vi dröjde någon minut, sen stack vi, slutcitat, säger Dalsgård till juristkommissionen. När detta förhör hålls har vittnet Lars ännu inte framträtt inför offentligheten. Det gör han i radioprogrammet Kanalen några månader senare och då tvingas Dalsgård att korrigera sin berättelse. Då hävdar han, citat, vi stack direkt när vi fick larmet. Jag är feltolkad av juristkommissionen. Varför måste Dalsgård korrigera sin berättelse? Jo, annars kan han omöjligen förklara sitt och polisbil 1520s uppdykande på David Bagares gata så tidigt som 23:30, då vittnet Lars som senast ser kommissariebilen svänga in från Regeringsgatan. Det hela håller ändå inte riktigt. Den officiella och med största sannolikhet falska tiden för områdeslarmet är 23:23:00 och det tar minst en minut från Kungsträdgården till David Bagares gata. Men kanske kan denna differens på minst 30 sekunder räknas in under felmarginalen. Men det här är inte fallet om man utgår från kommissarie Gösta Söderströms tidsangivelse för larmet 23:29. Vilket sannolikt är den korrekta och det är den då inte, men det återkommer vi till. Då har polisbil 1520 inget att göra på David Bagares gata klockan 23:23:30. Åtminstone inte enligt de officiella rutinerna. Varför gör ett rutinerat befäl som Christian Dalsgård alla dessa misstag? Varför bryter han mot vedertagna rutiner och varför tvingas han korrigera de uppgifter han lämnat i förhör? Är det av tanklöshet, dumhet, oförstånd? Eller finns det en annan, mer logisk förklaring? Och nu är det vitbokens åsikter, kom ihåg då, inte den här poddens. Fanns polisbil 1520 på plats vid korsningen Regeringsgatan David Bagares gata långt i förväg? Inte som ett resultat av något områdeslarm som kom långt senare, utan planmässigt och beräknat. Var syftet rent av att skydda en mördares flyktväg? En mördare som man på förhand visste var på väg. Inte att jaga en mördare som man inte ens hade fått larm om. Frågorna hopar sig. Ligger svaret må hända i det faktum att Thomas E, chauffören i polisbil 1520, är nära vän och politisk meningsfrände? Frågetecken. Med polismännen D och E. Som några minuter efter mordet på Olof Palme sågs kliva på snedsträck uppträda vid buss 43 några kvarter från korsningen Regeringsgatan David Bagares gata. Och det är inte bara det här då som proletären råkar illa ut för i rättegången, utan det är en hel del annat material också. Sven Anér, den legendariska privatspanaren, har också åsikter om 1520, och i Palmenytt publicerar han 1996 följande artikel som heter Är det bil 1520 som skyddas? Sven Anér skriver: klockan 23:23 påstods Ulf H. nu skickat den första polisbilen. Men varje HZ har en asterisk i då loggböckerna. Gösta Söderström förklarar. Om en larmtid avviker med mer än 7 minuter från datoruret, det här är svårläsligt, i ledningscentralen sätter datorn omedelbart dit en asterisk. 7 minuter som Gösta Söderström anser utgöra manipulationens kärna. Den pensionerade poliskommissarien vill värja sig. Jag har anmält de ansvariga cheferna i ledningscentralen för manipulation. Men justitieombudsmannen talade med en kommissarie i Palmegruppen, vartefter han beslöt att inte vidta några ytterligare åtgärder, säger Gösta Söderström. Varför vill man tidigare lägga larmet, frågar sig Svenna ner. Gäller det att tysta ner avsiktligt och regimentsvidligt agerande inom ledningscentralen? Och vill man dessutom skydda polisbil 1520 med slutsiffrorna 520? Ty då vittnet Lars ger upp förföljandet, går tillbaka till brottsplatsen, stöter han ännu en gång på polisbil 1520, den som tidigare körde förbi honom. Han hejdar nu polisbilen och frågar om de också letar efter mördaren. Från 1520 svaras ju, trots att mordet, eller från 1520 svaras ja, trots att mordet inte kan ha varit känt vid den här tidpunkten. Förare i 1520 är Thomas E., också högerradikal, också med flera anmälningar mot sig för misshandel i tjänsten. Det är först den här eftermiddagen som han bett om nattjänstgöring på radiobilarna. Den natt som skulle bli Olof Palmes mordnatt. Och det betyder att Thomas E. får 21 timmars sträcktjänst. Ny rubrik. 1520 på två ställen samtidigt. Uppgifterna från 1520, säger Svenna ner, om vad bilen befunnit sig under mordnatten är motsägelsefulla. Bilen tycks ha varit på två ställen samtidigt. Mycket talar för 1520 med Thomas E. som förare är en vagn som strax före mordet stod parkerad under Sunniva fönster. Det var hon som vittnade att hon sett en polis som inte använde sin bilradio utan en walkie-talkie. 2 dagar före mordet hade Thomas E. och baseballpolisen D. dömts för misshandel av en 15-årig yngling. I Palmemordet har Thomas E. aldrig hörts. Så, i det här avsnittet kan vi konstatera att det som väcker intresset för kommissariebil 1520 är Christian Dalsgård och Thomas E.s snabba ankomst till David Bagares gata. Att de inte stoppar vittnet Lars. Och kanske också deras koppling till VD3. Det vill säga, Christian Dalsgård kommer från VD3. Det gör också personalen i Södermalmspaketen, som ju också har hamnat i en oturlig situation som vi redan har pratat om. Och dessutom den här Ulf H. som alltså sitter på sambandscentralen och koordinerar poliskommunikationen. Och granskningskommissionen såg det som viktigt att se över 1520. Och i nästa avsnitt ska vi höra vad granskningskommissionen kom fram till. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och likea där så kan du prata med mig och Tobias Allander. Du kan dessutom svara på den här avsnitt 200-frågetråden då, om du hinner göra det innan den 10 oktober. Jag finns på Twitter och på Instagram. Följ mig gärna där så kan ni följa mina andra poddar som är Seriemördarpodden, Massmördarpodden, Seriemördarpodden Premium, Mördarpodden. Ja, jag gör 5 mordpoddar, men inte bara mord. Jag poddar även om Harry Potter i Hard Nerd Café just nu, Nörd med E. Jag gör Sagan om Isfolket-podden. Jag gör en podd som nu finns på Acast som heter Dan Hörnings böcker. Där jag läser mina egna fantasyböcker. Så om ni gillar fantasy, lyssna på Dan Hörnings böcker. Jag gör dessutom fortfarande en engelskspråkig podd som heter Fan of History, där jag går igenom hela världshistorien från år 1000 före Kristus. Så mycket så här gammaltestamentliga saker och assyriska imperiet och sånt. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Lyssnar ni på den här podden på en Apple-plattform, så ge oss gärna iTunes-recensioner. Jag kommer att läsa upp alla dem i podden om inte Tobias gör det. Stort tack till alla som sponsrar den här podden på Patreon. Det är er förtjänst att vi har kunnat komma ut 192 veckor i rad i det här avsnittet. Det är faktiskt helt fantastiskt och någonting som ingen av mina andra poddar har lyckats med. Tack till Tobias för allt bra arbete han gör och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.